Med oss i studion på Vatikanradion har vi docent Sabrina Norlander Eliasson som just avslutar sitt arbete som vicedirektör vid Svenska institutet i Rom sedan 2008 som är ansvarig för den konstvetenskapliga verksamheten. Hon har varit verksam som forskare och lärare vid universiteten i Stockholm och Uppsala och har varit engagerad vid Nationalmuseums forskningsavdelning och är specialiserad på 1700-talets konst och konstliv i Rom med betoning på socialhistoriska och ekonomiska aspekter. Vi vill nu gärna höra om din forskning om kvinnlig klosterkultur under modern tid i Rom. Vill du berätta om din forskning om kvinnlig klosterkultur under modern tid i Rom?
Ja, det är en ganska intressant, för mig i alla fall, en rolig episod som ledde in mig i det här ämnet. Och det var när jag gjorde min doktorsavhandling för ganska många år sedan, 10-tal år sedan. Och arbetade då i Vatikanbiblioteket och satt och arbetade med familjen Barberinis arkiv och gick igenom en ganska stor och lödig korrespondens. Och mitt i den här korrespondensen så dyker det plötsligt upp ett otroligt fascinerande brev från en väldigt ung dotter i den här familjen. Hon var bara 15 år gammal och hon befann sig vid det här tillfället i klostret Santa Caterina da Siena, alldeles bakom Trajanus marknad här i Rom. Och där var hon i skola kan man säga, som väldigt många av de romerska adelsflickorna vid den här tiden. Alltså före ingången i äktenskapet så blev de utbildade helt enkelt i de här klosterinstitutionerna. Och föräldrarna hade tänkt att hon skulle gifta sig också. Hon skulle ganska snart så att säga tas ut ur klausuren. Men det här brevet visar då på att hur den här unga flickan verkligen ber sina föräldrar att få stanna kvar i klostret. För att hon har kallelsen, hon vill väldigt gärna bli nunna. Och man kan ana mellan raderna också att det finns en inte särskilt så att säga positiv hållning från föräldrarnas sida gentemot det här beslutet, utan hon får verkligen kämpa för sin kallelse. Och det visar också ganska tydligt hur viktiga de här unga flickorna var på den verkliga så att säga äktenskapsmarknaden också vid den här tiden, för att kunna knyta viktiga också diplomatiska förbindelser med andra familjer i Rom. Det här lilla fyndet då gjorde att jag blev oerhört intresserad av detta. Och inte minst med tanke på att jag hade läst så otroligt mycket om de här påtvingade så att säga intagningarna i klostret, vilket i och för sig konciliet i Trent i mitten på 1500-talet hade förbjudit, men som fortfarande kunde vara ganska så vanligt, inte bara i Rom utan i hela Italien under den tidig moderna tiden. Och det berodde ju mycket på att klostren var i också försörjningsinstitutioner för familjer där man hade väldigt många döttrar och kanske inte heller hade ekonomisk möjlighet att låta alla gifta sig. Hemgifterna för det vanliga så att säga sekulära äktenskapet var väldigt, väldigt höga. Så att det fanns en ambivalens i det här, en motsägelsefullhet som lockade mig väldigt mycket. Så att det blev startskottet för det här projektet.
Ja. Började du det här projektet i Stockholm eller Uppsala? Eller?
Det började i Uppsala där jag disputerade 2003 och ganska omedelbart efter min disputation så fick jag forskningsmedel från Vetenskapsrådet och påbörjade det här arbetet och det tog mig till Rom naturligtvis. Och så småningom så tog jag med mig också så att säga, den här forskningen vidare in i andra anställningar som jag har haft och naturligtvis också då till Svenska institutet i Rom. Så att jag har fortsatt att kunna fördjupa då, de här efterforskningarna under min tid som vicedirektör.
När kom du över de här breven?
Det är länge sedan nu som breven dök upp och man kan väl säga också att det här är en forskning som är krävande så tillvida att den är arkivbaserad och det gör att man... eller att jag arbetar väldigt mycket i olika typer av arkiv. Och Rom är ju en fantastisk arkivstad så att det gäller att identifiera och hitta verkligen de institutioner som kan tillhandahålla då ett material som på något sätt skriver in sig i den här studien. Och då har jag arbetat framför allt i Vatikanens bibliotek naturligtvis, men också i Roms riksarkiv där man bevarar alla handlingar från den tiden när Rom var huvudstad i kyrkostaten, alltså före enandet av Italien 1860. Och i samband med att Rom blev huvudstad i det nya riket 1870 så stängde man ner väldigt många klosterinstitutioner i Rom. Det fanns ju en väldigt stark sekulär våg genom hela den här nya nationen som präglade detta. Och det gjorde att man
konfiskerade de här klosterarkiven och man kastade väldigt, väldigt mycket och sparade framförallt ekonomiska och administrativa handlingar som idag då förvaras i de här offentliga så att säga, då, arkivinstitutionerna. Ett problem med det här är ju att det rör sig om arkiv som är så att säga inte kompletta och för forskaren så är det oerhört viktigt att se så att säga var luckorna finns och där får man så att säga komplementera då och gå lite grann bakvägen forskningsmässigt. Och det kan man göra genom att titta på familjearkiv till exempel. De nunnor eller de klosterkommuniteter som jag ägnar mig åt, de tillhörde ju den absolut så att säga, yppersta eliten i Rom. Mm. Och det gör att man också har väldigt, väldigt mycket material att tillgå i det fallet. Och då kan man bygga på så att säga, kunskapen genom att gå in i andra arkiv och försöka rätta till då de här luckorna som finns i de stora offentliga arkivinstitutionerna.
Ja. Och du berättade att det finns forskning om kvinnlig klosterkultur runt om i Italien, men ingenting i Rom.
Det där är en märklig och lite paradoxal forskningssituation som uppenbarar sig ganska snart om man börjar titta på det här ämnesområdet i stort. Och det är faktiskt så att de stora så att säga, syntetiska forskargärningarna, att man har skrivit stora, breda så att säga, böcker om de här företeelserna, det finns faktiskt för till exempel Venedig, Florens, Bologna och även för Syditalien, Neapel och Sicilien till exempel. Men Rom saknas på den här kartan. Och det finns säkert många olika anledningar till det här. Dels på grund av att det finns väldigt lite materiell kultur kvar av den här av de här företeelserna. Många kloster har stängdes ner, blivit omvandlade till exempel postkontor eller kaserner. Och i samband med enandet då så konfiskerade man också väldigt många konstskatter och man rev väldigt mycket. Och det gör att för forskaren så måste man arbeta nästan som en arkeolog. Och att det där kan göra att man inte riktigt ser så att säga. Den här verkligheten är inte så påtaglig för det otränade ögat så att säga i staden. Och det gör att man har säkert valt att fokusera på väldigt mycket annat som till exempel kardinalernas verksamheter och sådana saker. Men min tanke är ju väldigt mycket att låta kvinnorna här få stiga fram som exponenter för kyrkan och i kraft också av sina religiösa så att säga, roller så har de också möjlighet att idka till exempel kulturella uttrycksmedel och att de har möjlighet också till exempel att beställa konst och att ordna artistiska eller konstnärliga så att säga då företeelser i klausuren.
Och skriva också?
Skriva, absolut. Och här finns det ju väldigt intressanta samarbetsprojekt just med Roms riksarkiv som har ett stort inventeringsarbete på gång där man försöker identifiera primära skrifter gjorda av kvinnor. Och där spelar ju klostren en väldigt viktig roll eftersom de ju var regelrätta utbildningsinstitutioner. Och man lärde de här unga flickorna som ofta var väldigt unga när de kom in i edukandater då som man säger för att ju skapa ett svenskt ord av ett italienskt. Ofta var de kanske bara 5 år gamla och de fick lära sig läsa och skriva i vissa kloster där man hade en mer uttalad så att säga utbildningsprofil så fick de också lära sig utländska språk till exempel. Och alla fick lära sig dansa och att spela teater. För att spela teater var ju en viktig så att säga del i den sociala fostran i Rom i den här tiden. Det skulle alla kvinnor kunna. Och nunnorna själva satte upp teaterföreställningar i klostren.
Har du något särskilt som du inte förväntade dig att hitta som du har funnit i din forskning?
Det här är ju en oerhört så att säga, rik och dold värld. Jag har haft möjlighet nu under senare tid att diskutera med en kollega som sysslar med det här och vi kom fram till att det här är som osynliga städer. Rom hade som en osynlig stad i staden så att säga med de här enorma så att säga, institutionerna med de här kvinnorna som drev verkligen på ett enastående också självständigt sätt hade möjlighet att göra både ekonomiskt och administrativt. Den friheten som man trots allt ändå kan spåra i det här materialet och då tänker jag just på frihet att agera administrativt och ekonomiskt, kanske inte juridiskt men i alla fall i det här mer så att säga, handfasta dagliga livet. Det gjorde mig oerhört förvånad och med tanke på att alla de här institutionerna hade ju ändå en kardinalprotektor, en beskyddare så att säga, som hade det yttersta ansvaret så att säga för kommuniteten. Men även i relationen så att säga mellan kardinalerna och själva kommuniteten så fanns det en väldig uttrycksmöjlighet och sådana saker. Så att den självständigheten tyckte jag var enastående spännande att komma i kontakt med. Sen är det klart att det finns också baksidor som man kan upptäcka i det här, i det här materialet med både mord och våldsamma upplopp i de här kommuniteterna. Vilket ju är ganska vanligt när man, om man får tänka sig att det här är ändå sammanhang med människor som lever väldigt, väldigt tätt på varandra under ett helt liv.
Mm.
Och de väldigt våldsamma så att säga, avarterna av det här livet gjorde också ett djupt intryck på mig. För att det är också ett stycke så att säga, mänskligt liv som träder fram verkligen ur arkivmaterialet.
Vilken period handlar det här om?
Man kan väl säga så här att Roms absoluta höjdpunkt vad gäller stora populationer i de här klosterkommuniteterna, det ligger runt 1650 ungefär. Men då får man ju tänka sig också att varje kommunitet tillhör ju så att säga också en religiös orden, och varje orden har ju också haft sin så att säga period av inträde i Rom när man profilerar sig och så att säga tar sig in helt enkelt i staden och börjar bygga kyrkor och får så att säga också viktiga och betydelsefulla mecenater och så vidare. Och det där kan man ju se vad gäller just den kvinnliga ordensväsendet, att från 1300-talet och framåt så börjar man så att säga skapa kvinnliga kommuniteter i staden. Och det är väldigt spännande också topografiskt att följa och se var det här börjar.
Mm.
Och Quirinalen till exempel är ju en av de första posterna så att säga, i staden.
En av Roms kullar.
Ja, en av Roms viktiga kullar som ju är ganska rural under en väldigt lång tid. En bra bit in på 1600-talet är det fortfarande så att säga öppen landsbygd nästan. Och det gör att dominikanerna framförallt, som är en viktig orden i min forskning, etablerar sig där med två stora, om inte fler, kvinnliga klosterinstitutioner. Och sen ser man då en otrolig expansion under 1500- och 1600-talet. Och det här följer ju också väldigt nära Roms adels expansion och hur man börjar så att säga bygga den här fantastiska staden och också hur kardinalerna och påvarna blir viktiga också konstmecenater. Så att det här går hand i hand. Och familjerna som ju ger påvar till kyrkan ger också abbedissor så att säga till klostren. Så att det finns en viktig parallell då också där mellan, vad ska man säga, blandningen mellan den sekulära och den sakrala makten som ju är verkligen essensen i kyrkostaten vid den här tiden.